This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej kära lyssnare, innan vi drar igång på riktigt så vill vi återigen tacka så mycket för de bidrag vi får via Patreon och via Swish. Det är vi väldigt tacksamma för och det är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta göra podden, vilket vi vet att många uppskattar. Så vill du också bidra och stötta oss för en fortsättning av podden, så kolla in på trottosport.nu och under fliken stötta Trottosport, så kan man se där hur man går tillväga. Tack så mycket.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer 1 McLobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem!
Vi säger då som vanligt när det är tisdag väldans välkomna till Trottosports podcast avsnitt 185, om någon till äventyrs intresserad av detta. Lite omtumlade dag det här när vi spelar in. Det är alltså kanske världens vackraste fotbollsspelare är i princip klar för AS Roma. Det är ju sånt som inte händer. Så jag är lite upprymd här idag på grund av detta. Om man får gå i fotbollens spår lite grann.
Ja, men det är väl ett hästnamn också, eller?
Dybala?
Ja. Är det inte Dybaba vi tänker på då, eller?
Det kanske det.
Ja, Dybaba det kan du ha rätt i. Men finns det inte en Dybala? Nu måste vi kanske... Du är bra på att googla, Magnus.
Hur tycker vi att den borde stava då? Ska den stava med... Är det Dybala?
D-I-Bala.
Ja, vi kör det live här, då ska vi se då. Jag har aldrig sett hästen Dybala, kan jag säga. Nej, det finns ingen träff på det.
Men då finns det ju ledigt.
Ja.
Ja, helt enkelt. Det är bara att namnge nästa uppfödning till Dybala. Ska vi börja med ett mejl till oss? Det är inte så ofta vi... Det är lite dåliga på skryta om oss själva, tycker jag. Så vi får låta lyssnarna göra det. För vi har fått ett väldigt fint mejl här. Hej! Det var fantastiskt roligt att få läsa och höra om Lofotens tävlingar. Det är ju ett tack till dig där, Magnus, i synnerhet. Ni borde definitivt besöka Hotings tävlingar nästa år. Varför inte spela in en podd med gäster där på plats? Det måste för övrigt varit ett litet rekord vid fredagens tävlingar på Hoting. Då stod ett granrem Vinny, hade 7 avkommor. Som var anmälda till start. Var 5 helsyskon efter pappa Halsta Asterix. Och de andra 2 hade även de samma pappa som var efter Halsta Godrix. Nu kom bara 5 av hennes avkommor till start. Då 2 blev strukna. Ja, svårslaget får man säga.
Måste det ju.
Ja, 7. Hur många OS-guld vann all örter i diskus i sträck? Det var 5 kanske. Det tyckte man var oslagbar. Det här är ändå väl.
Fem hel syskon alltså.
Ja, det är väl verkligen en sån sak som möjligen skulle kunna inträffa när vi pratade om travets barndom i förra avsnittet, att det var då att det var någon som började tävla med sina egna hästar de första gångerna möjligen. Men det här är ju, det måste ju vara helt unikt.
Ja, fantastiskt. Sen vill mejlaren, som är Victor Jonsson, en trogen Patreon för övrigt, han vill också slå ett slag för Ammeråns bygdetravstävlingar som genomförs på lördag. Första tävlingsdagen där sen pandemin startade. Det är väl i Jämtland det också, va? Tror jag. Någonstans. Precis som Hoting.
Jag rättar mig. Alertu vann 4 raka OS-guld i diskus från 1956 till 1968. Det är inte så dåligt heller.
Nej, det duger. Helt. Då missade han ett då, alltså emellan. Måste han ha gjort.
Nej, 56, 60, 64, 68.
Var det 4 rad?
Jo.
Ja.
Okej. Ja. Och sen skriver han, ha det bra allihopa. Så länge ni fortsätter med er fantastiska podd, har jag det bra.
Ja, det är ju underbart.
Ja. Va? Ja, då blir man glad.
Då kan vi inte verkligen sluta.
Nej, det är svårt faktiskt. Det måste man säga. Yes. Vad pockade annars på uppmärksamheten sedan senast, om vi börjar på det sportsliga planet? Vi ska säga det att vi Axel Walla återkommer vi till. Det var ju kval till Storchampionatet i fredag som ju Lennart besökte. Men om vi tittar bortom det.
Ja, det var ju B75-åring då naturligtvis. Där, ja, det blev en hisnande slutstrid och jag var nästan säker på att Magnus favorithäst Brother Bill hade slått ut mig på B75, men så var det inte riktigt.
Du fick jobba in favoriten där till målfoto.
Jag var tvungen till det. Men strunt samma. Det var ju en hisnande upploppstrid.
Mm, det får man säga.
Som verkligen kittlade. Alltså,
något. Och jag tror inte du är ensam i din känsla att det skulle bli skräll istället för de för Nortje sätt.
Ja, så
det såg ju väldigt intressant ut när han kom loss i utgången av sista svängda. Det får man säga. Hade du spelat, Magnus?
Ja, jag hade spelat på dubbeln. Mm. Jag spikade faktiskt Örjan på V75, för jag tyckte ju Brother Bill var för svag förra veckan. Det tyckte jag var en oroväckande svag insats. Och sen kommer han tillbaka nu som, ja, det var ju Ljuse igen då, som inte har kört på länge nu. Och inte vet jag om det var det som var grejen. Men jag läser att Normos var ju nöjd efter starten innan där. Så att det var väl jag som bedömde Brother Bill fel, helt enkelt. Nu var han ju så där bra igen som...
Så fick han ju världens smörresa.
Ja, herregud.
Det var det som krävdes naturligtvis.
Ja, och bakom där var det ju olyckligt för Björn Grop med Jusen Toll, som väl kanske hade varit vinnaren om han hade fått...
Ja, frågan om han vinner, vet jag katten om han gör. Det tror inte, men jag, alldeles oavsett, hästen gör ju ett otroligt bra lopp också. Han får ju Million Dollar Rhyme i knät där i sista sväng och får ta om där och... Ja, det var ju var kul att se Usain Tull, för det blev lite i skymundan, så det är väl bra att vi nämner den då, för det blev ju den här stenhårda duellen som jag inbillar mig, eller att Örjan gör, han avgör loppet där varvet kvar, alltså han sitter ju bara och väntar på att det ska bli ledigt i tredje spår, och så fort han ser att clickbait kommer ner i andra spår, då skickar han ju iväg Don Fanucci. Han är ju oerhört sugen på att gå hela tiden, men han vill inte gå så att han liksom får bli kvar bakom någon häst. Går han en decimeter senare, då tror jag inte han vinner loppet faktiskt.
Var det inte lite olikt Örjan att köra så?
Jo, han var otroligt, alltså tittar man på loppet igen, jag noterade inte det under loppet, men titta på hur Örjan verkligen aktivt sitter och tittar framåt redan när de svänger in på upploppet och varvet kvar där, och ser när kan jag gå. Han hade bestämt sig för att gå så fort det bara gick, tror jag. Men han ville naturligtvis inte få hästar framför sig.
Han hade bestämt sig för att ge hästen så tungt lopp som möjligt. Det är inte vanligt.
Det kanske var så.
Men han hamnade så ohyggligt illa till. Så att han blev så långt fram så att han fick väl liksom... Jag måste gå nu.
Ja, men man kan inte hamna sämre till. Det brukar jag inte bry sig om, utan det är ju en dag imorgon också.
Det är sant. Ja.
Jag skulle vilja nämna en sak där i det här sammanhanget. Vi brukar inte så ofta prata om galopp, men det var ju svensk derby, som det heter på galoppspråk. Derby. Jägersro vann ju dök upp en mycket känd travman i vinnarcirkeln där. Väsby häste, Hans Sköld, som ägde då vinnaren Hard One to Please, som reds av Oliver Wilson. Och det var ju en jätteskräll, avgjorde ganska lätt, gjorde den.
Hans Sköld, vad har han ägt för travhästar?
Pajas Face framförallt. Han har ägt hästar hur många som helst.
Många, hos Stig och Johansson genom åren.
Ja, god.
Ja, det var ju fler kända travmän med i det där loppet. Jag tittade ju på galoppderbyt av en enda anledning, och det var ju att Lasse Lind hade häst i start där också. Det är ju helt, det var ju helt otippat, men Lasse, han har ju hästar överallt, så varför inte även i ett galoppderby? Running Roll fick inga pengar, men han var 0% där. Han var till och med mindre betrodd än den som vann, som väl var en 1% där, tror jag. Nej, förlåt, han var en 2% där, Running Rolf. Oj, oj, ja.
Han blev trött till, den hade varit sjuk, fick jag veta.
Ja, okej. Okay. Ja.
Annars var ju andra handaren i derbyt var ju faktiskt ute i, om det var i torsdags eller fredag, ja, torsdags var det väl, i Örebro. Fick sträcka på sig den här gången efter en del påminnelser från Björn Goop på 13,6 1609 meter i Örebro.
Var det den här Bokohästen alltså?
Ja, just det. Det sa jag inte. Luleås Boko. Man kanske inte ska behöva anstränga sig så mycket om man ska kunna utmana Francesco Zet, om man uttrycker sig som så.
Så du med detta vill ha sagt att han är ingen riktig utmanare?
Kändes inte så i torsdags. Du, Magnus, har uppmärksammat att ATG har ändrat i reglerna för hur man ska spela om man äger häst i lopp.
Ja, detta föranlett av att det på Twitter ställdes en fråga om hur reglerna var för att spela på egen häst. Och någon klistrade då in ett svar på, som fanns och väl fortfarande finns, jag har inte tittat idag just då, men på atg.se där man förklarade det då i en sån här fråga, hur gör jag, och så alla regler, hur det nu var att man skulle göra och så vidare. Det var ju lite tveksamt kan man ju tycka där formulerat då. Men då återigen, vi får hänvisa till den som har koll på sånt här. Det är Strappa. Han reagerade ju här och tyckte att det där verkade märkligt. Det var då han uppmärksammade faktiskt att man har ändrat. Så att ATG hade fel information. I de villkor som finns så står det nu att... Det var ju alltså framförallt när det kom till det här med reducerade system, så skulle man ha, det stod att man skulle ha sin häst i den högst rankade gruppen. Men det spelar ju ingen roll om man har satt villkor, att alltså om man säger att högst rankad grupp skulle vara en A-grupp då, du kan ju bestämma att A-gruppen, du får ha 0 till 1 vinnare i A-gruppen, då kan ju det villkoret vara helt värdelöst. Så det var ju ett ganska okunnigt villkor. Men nu har man ändrat det, så nu står det att vi använder av reducerade system får systemet endast utformas så att ingen häst har högre insatsandel än insatsandelen på egen häst inom en avdelning där egen häst deltar.
Kan det bli mer komplicerat, frågar jag då?
Nej, mer komplicerat kan det inte bli, men eller ja, jo, det kan det i och för sig bli, men det blir mer rätt det här ändå än det tidigare.
Och hur många förstår detta? Hur många hästägare, delägare i hästar förstår detta?
Nej, det är ju möjligt att det finns de som inte gör det. Så kan det kanske
vara,
men
det är du och Strappa och några till.
Ja, och jag har ingen häst, så att jag... Ja, nej, men det, man gjorde en flera förändringar, jag ska inte gå in i allt då, men det intressanta är, och det är väl egentligen det som är kontentan i detta, det var som Strappa skrev till mig, att det här är ju alltså en förändring som inte har trumpetats ut någonstans. Man förändrar ändå på ett ganska alltså stort sätt det här med en regel, och det innebär ju, det blir ju en förändring. Om man nu läser det som fanns på ATG.se och spelar utifrån det och tänker att det här är väl det som gäller, och sen bryter man mot det här villkoret som då har ändrats utan att man kanske har sett det, kan man då bli fråntagen en vinst? Då skulle det kunna bli lite jobbigare det här. Så att kanske att ATG lite tydligare måste signalera när de förändrar såna här villkor. Hur tråkigt det än är när man som användare får upp en sån här ruta.
Jag tror inte de vill vara tydliga.
Nej, det kan vara så. Problemet är just att det finns ju formuleringar också, vi kan väl gå in på det kanske en annan gång, men i det här spel, de här villkoren som ju är väldigt godtyckliga för ATG, till ATGs fördel, så att man spelar ju lite på egen risk i vissa fall, framförallt om man gör reducerade system. Det finns ju formuleringar i de här spelvillkoren som skulle kunna ge ATG rätt att ogiltigförklara vad. Därför att man anser att man har spelat på ett otillåtet sätt. Och det vill man ju inte riskera helst.
Jag känner att du lämnar.
Ja, det var det är just vi gör det. Det blir ja. Det räcker så.
Ja. Nej, men det är som du säger, Lennart, att de har nog det är inte meningen att det ska nå ut. Så känns
Nej,
det.
Så är det.
Det är känslan. Sänder vi ut lite dubbla budskap. Det har vi gjort tidigare också, att vi är lite trötta på det här med publikpratet. Samtidigt som man inte kan låta bli på något sätt. Så nu blir det en liten gnällomgång runda till, tror jag. För du var med om två ganska olika upplevelser förra veckan, Lennart, när det gäller att besöka en travbana och må bra eller dåligt. Ja. Man ska uttrycka det. Flera har säkert redan kanske uppmärksammat vad du har skrivit på sociala medier och så, men det är väl värt att ta en runda här, tycker jag. Om till att börja med ditt besök på Bornholms travbana.
Ja, det var en härlig upplevelse faktiskt. Jag hade inga förväntningar. Min hustru och jag åkte dit och vi åkte dit inte särskilt god tid. Och när vi väl kom dit så fanns det knappt någon parkering. Man blev hänvisad långt ut på ett gärde. Och jag sa till Katarina att vi måste ha kommit fel. Det är nog någon speedway-tävling här. Men vi var rätt och när vi kom in var det alltså packat med folk på den här Danmarks minsta travbana. Jag tror dessutom att banan mäter 560 eller 580 meter. Och fullt av folk. En riktig fest alltså. Och ett enormt utbud på mat och dryck. Hackeböff, grillad gris, smörrebröd, kyckling, fiskfilé, frikadeller, fläskstegsburgare, pastasallad, parisertoast, vin och öl, en mass. Och verkligen, folk trivdes, hade roligt, pratade, hojtade på hästarna varje gång de passerade upploppet där, och flera varv. Ja, alltså varje varv de passerade så var det fullt jubel. Ja. Och folk, ingen som störde oss, sa någon. Massa intervjuer, inget skosnack, inga värmningsrapporter. Folk åt, drack, hade det gemytligt och spelade. Det var en härlig upplevelse.
Jag tyckte den där menyn lät ju krångligare än ATG-spelvillkor. Och ju hur mycket som helst att välja på.
Ja, men du
skulle ju aldrig.
Det var olika stånd för varje. Det är bara att
ställa. Det var ju bra det.
Man har helstekt gris, då ställer man sig där det står helstekt gris.
Ja, men ändå. Fantastiskt.
Ja.
Alltså, kan det vara möjligt?
Förlåt?
Kan detta vara möjligt att folk alltså besöker en travbana utan att få information ständigt i högtalarna? Kan det vara på riktigt alltså?
Du tror alltså att jag skojar?
Ja, jag är lite.
Det var inte ens segerintervjuer.
Det är lite ironiskt här. Det,
ja, förstår,
är ju,
jag förstår.
Det är ju ens högsta önskan i princip att slippa detta. I alla fall min, när man besöker en travbana.
Ja, men alltså, mellan loppen så ville de äta, dricka och prata, folket. Ha det trevligt alltså, gemytligt. Det var en underbar upplevelse. Och det var lite kanske back to basic som det var på travbanorna förr i tiden. Även om det här matutbudet har vi nog i sig.
Ja, det låter ju som en ljuvlig tisdagkväll, var det va?
Ja, det var det. Och vi hade väl tvekade väl lite om vi skulle åka dit, och jag är ytterst tacksam för att det blev så.
Mm.
Pulser fanns det också naturligtvis. En lång kö till pulservagnen.
Nämnde du smörrebröd?
Ja, absolut. Tre smörrebröd, 100 riksdaler.
Så där.
Danska. Raka motsatsen på Axvall i fredags, storkampionatskval, där det egentligen inte fanns en kopp kaffe att köpa, inte en korv att äta, inte en hamburgare, ingenting. Efter lopp 6 hänvisade de till amatörklubbens lilla lokal i början av upploppet där. Där fanns det tydligen smörgåsar och korv och sådär. Jag träffade en uppfödare som hade åkt från Skåne för att se sin häst, åt lunch på ditvägen. Och bestämde sig för att ta en enkel måltid, korv eller hamburgare på travbanan, innan man skulle åka vidare till hotellet i Skara och där äta middag då. De kom klockan 17 och fick inget till liv förrän hästen hade sprungit och de hade åkt till Skara. Så det Nu är det några som heter det här där på de dåliga tävlingarna. Alltså de har med sig massäck, men hur fan ska folk som reser dit kunna ta med sig massäck eller veta att det inte finns? Alltså det var ju en, 500 personer sades det, och alltså hur det såg ut, va? Jag hade ju någon bild på det här på uteläktaren. Det ska vara fullt en sån tävlingsdag. Jag har idag fått ett mejl från sportchefen Lars Ågren som höll med mig den kritik jag framförde på Facebook och la sig platt på marknaden. Vi har gjort fel. Vi har glömt av den här tävlingsdagen. Vi har lagt alla våra resurser på Storchampionshelgen. Och uppenbart har de haft flera krismöte i helgen och försökt komma fram till vad som gick snett och att det inte får upprepas.
Verkar som vdn Roger Nordström har uppträtt på samma sätt och också, ja, de skyller inte på något, så att säga, utan det blev tokigt. Ja, och på de stora tävlingsdagarna så får man väl säga att det fortsätter att tappas publik.
Ja, men ändå tycker jag 6000 i år är en, helt okej, alltså.
Helt okej, men det var ändå ett tapp på 5000.
Där får vi räkna med resten av livet, pojkar. Ja, det såg festligt ut när man såg på tv med mycket folk på kullarna där. Och...
Ja, det gör ju gärna det i Årjäng. Det är ju en härlig bana.
Det var ingen katastrof och det är kanske inget att lyfta till skyarna, men som sagt, helt okej.
Och då tänker jag då bara så där lite kort att de hade kommit, eller det hade inte kommit några fler om det hade kostat 100 kronor att gå in. Om man ska tro på travets.
Om man ska tro på travet. Om de inte hade tagit 100 kronor för sitt program heller, då hade det inte heller kommit fler. Hur kan man ta 100 kronor för ett 48-sidigt program där det endast i princip som finns är startlistor? Det är ju fan inte klokt, alltså. Ja, men det är ju...
Vad kostar programmet att trycka?
Det kostar runt 5 spänn, tror jag, per program.
Och bra förtjänst.
Bra förtjänst. Alltså, jag tycker det är mer värdigt att inte ha program än att sälja program för 100 kronor. Det är något så otroligt motbjudande, måste jag säga.
Ja, det är ju... Det är den här filosofin. Alltså, det är ju helt klart att det här är den dag på året där Årjäng ska tjäna pengar. Det är ju det det är. Alltså något annat kan man ju inte förklara en sån här prissättning med. Det är inte för att de ska få dit en massa folk. Det är för att de ska tjäna pengar på det. Och deras lösning då, det är att alla som är beredda att betala 350 kronor, de kommer att komma. Vi vill inte att det kommer 5000 till.
Ja, det var ju samma då politik som Solvalla hade med det här uttrycket betalningsvilja.
Mm. Man har testat en smärtgräns nu. Om alla tyckte det var fantastiskt bra, då kanske man kan få tillbaka de här nästa år då. Jag tror inte att man kommer att få fler. Därför att de pratar vidare om att det var så fantastiskt så kom. Det kostade bara 350 kronor och då fick du ett program också. Jag tror inte man får folk att prata om det här arrangemanget. Så. Jag var inte där, så det här är rent teoretiserande och gissande från min sida. Men jag tror att jag vet hur marknad fungerar i alla fall. Jag är imponerad att de fick så mycket besökare. Det får jag säga till det priset. Men det är ju en stark dag för dem. Så folk ville verkligen dit och var beredda att betala.
Men återigen, nästan en halvering var det ju.
Ja, fast jag nu kommer jag att gå Henrik och bli osams igen här nu, så konflikterna där får stänga av. Men det är ju att det här räknesättet, vi kan inte jämföra med de gamla siffrorna. För vi fick ju bara för häromdagen från Umåker veta att de satt och gissade lite förr. De gissade ju lite.
Det var Umåker, vi kan inte dra alla över en
nej, men
kamma.
Alla har gjort olika. Det är det, men alla har ju gjort olika. Så det finns
Vi drar av 1000 då. Då tappar de 4 bara. Ja, mer, drar jag. Mer kommer jag aldrig att dra av från någon publiksiffra någonsin. där är min maxgräns.
Nej, men det är klart att, att man har tappat. Det är ju det som är grejen. Sen jämföra, men vi förstår att man tappar. Och det är ju det som är det som är avgörande ändå. Och, ja, jag... Man önskar ju att minst lika många kommer nästa år, för att arrangemanget verkar väl ha varit bra. Vi har i alla fall inte hört något den här gången om att folk som var där var missnöjda. Så att kanske. Sporten var ju bra.
Och vädret var fint och det var, alltså, det var lyckat på många sätt.
Det man kan konstatera, tycker jag, det är att de stora sporterna, framförallt fotbollen, var väldigt väl förberedda när pandemirestriktionerna försvann. vidtog snabba åtgärder, hade förberett sina föreningar och arrangörer på hur ska vi få tillbaka publiken. Transporten har suttit still. Man kan skylla på banorna att de inte gör tillräckligt, men Travförbundet har ju inte alls agerat, utan de var nöjda med att de kunde fortsätta och köra tävlingen under pandemin, men de glömde en väsentlig del, hur kommer det att se ut efter pandemin. Banorna har idag väldigt små resurser att marknadsföra och hitta ny publik. Det är ST som måste använda sina muskler för att hjälpa dem.
Det har vi. Vi dels varnade vi faktiskt tidigt för att hur vi, ja, vi såg tendenser för hur det skulle kunna bli det här. Och dels så har vi rapporterat om att ST har, ja, vad ska vi kalla det för, vägrat att ge banorna bidrag i uppstartstiden som fanns när det skulle igång.
Det räcker inte med bidrag, de behöver professionell hjälp. Alltså, den måste... Ja. Den måste finnas på svensk travsport.
Stöd helt enkelt. Ja. Det var ju någonting som barnen nästan bönade och bad om att få. Men fick inget gehör för det.
Istället larvar man sig med att dra in guldkort till gamla trotjänare. Både i organisationerna och framförallt de här stora travtränarna och travkuskarna som är pensionärer så många år tillbaka och som kanske vill åka se på någon V75-tävling när den dyker upp i närheten. Då drar de in de frikorten. Det är ju
alltså, det är en historia för sig. Alltså, det är så skamlöst så att det saknar nästan gränser.
Ja. Men det är samma människor. Det är samma organisation som tar alla dessa beslut. De har ju uppenbarligen någon form av tanke, hur korkad vara.
Nej, men snälla, man, det var väl ingen tanke, utan det är bara att någon kom på er plötsligt att så här kan vi inte ha det. Nu ska det tydligen tas fram något nya kort då, och man ska göra om reglerna, men tills dess att dessa nya kort är framtagna så kunde man väl låtit Leif Bergen, som har varit kritisk till exempel, ha kvar sitt guldkort då.
Ja, men hur många har det här guldkortet då? Och ja, på vilket sätt påverkar det verksamheten dagligen? Är det ett problem för banorna att Leif Bergen kommer med sitt guldkort? Får de panik därför att de inte vet vad det är för kort? Eller kostar Leif Bergen för mycket pengar för att han sliter på anläggningen varenda gång han besöker? Det är ju så tramsigt, och hela den här, det man andas från ST, det är det som får mig att bli så trött. Alltså, jag blir så trött. De andas ju någon slags förakt mot publik, mot alla. Och sen samtidigt beskriver de travsporten som förträfflig. Det är folkfester på banorna. Alltså, det är så hittepå. Det är så fullständigt hittepå. Och detta som ni sa nyss under pandemin. Man pratar om att oj, det här är ett uppsving för travet. Sen när publiken får komma tillbaka, då kommer travet att få jättemycket folk som kommer. Det kommer att bli så...
En annan sak som ju är lite anmärkningsvärt, att det här ATG:s sommartrav var ju...
Ja, vad tog det iväg i den här gröna historien?
Ja, det måste man ändå säga var en framgångsfaktor.
Jättebucklan i Rättvik var det väl där?
Ja, och det var ju olika evenemang på banorna och...
Och Hanske.
Ja, just det. Var en sån sak.
Men vad tog det vägen?
Det lades ju ner då för att helt enkelt SD ville stå för det här. De ville ha koll på det här själva. Så att det är anledningen till att det inte finns längre.
Det som är bra ska tas bort.
Ja, det är lite märkligt just att det här som faktiskt...
Det som är dåligt kör vi vidare.
Sen går det ju inte att komma ifrån de här radikala besluten som ju ATG har tagit i första hand genom de senaste åren. Dels då V75 starttiden och dels onsdagarna med storbanornas tävlingsdagar, och i synnerhet Solvallas då har i princip ju smulat sönder. Alltså, det är ju två ödesdigra beslut som man nog aldrig kommer att hämta sig från, tror inte jag, faktiskt.
Nej, och det är väl det som vi var inne på, inte var bra, men man måste ju våga prova, sa en känd svensk travprofil Som om han kanske hade protesterat så kanske någon hade lyssnat i alla fall. Mm. Men man måste ju prova.
Ja.
Men man kan inte prova
att ändra jag kommer ihåg det nästan oerhört. Var nu inte gnälliga här, utan nu vi måste prova.
Ja. Ja, men just det här, man kan inte prova en ändrad starttid. Man kan inte ändra en starttid och sen efter en månad gå tillbaks. För det fungerar ju inte så. Man kan inte anpassa en hel marknad till, och sen det här, den risken, ja, det var så dumt. Ja, vi kan inte ändra på något åt det, men det är som du säger, Henrik. Det var inget bra beslut.
Det var två urusla beslut för att svenskt tas bort i förlängningen. Vi pratade lite om tappra hästar som gör vad de kan, men kanske inte är de allra bästa.
Just det, icke-vinnare icke-vinnare.
Som inte räcker till riktigt, men kämpa på ändå. Och vi hade ju några exempel förra veckan på hästar som sällan vann och någon galoppör från England som aldrig vann. Jag har fått in lite olika uppföljare till detta av våra kära lyssnare. Till att börja med Kalle i stall Fagerhult var delägare en häst som Stefan Söderqvist tränade vid namn World Scale. Jag klev av ganska tidigt efter att min magkänsla inte såg någon större chans till att besöka vinnarcirklarna. Men två delägarna fortsatte och 102 starter och 12 år gammal klev han av tävlingsbanan utan seger. Men de älskade sin häst ändå och hade det trevligt trots detta. Så det var en hjälte då. World Scale.
11 andra platser minns jag, eller om jag minns rätt. Med.
Ja, så var det nog, ja. Just det, så det var nog nära någon gång. Från norskt tal har det kommit in två stycken Pocket Pincher. Segerlös på 154 starter. 127 000 intjänat.
Nu pratar vi.
Nu pratar vi. Den är svårslagen. Det tror man ju. Lord Bexley kommer en annan in med 163 starter. En seger. Ja, det är två starka. Det måste man säga.
Vad glada de måste ha blivit. Frågan om det var i debuten när de tänkte det här kommer att bli en rolig resa.
Just det. Ja. Ja, det är oklart. Jag har inte kollat upp det faktiskt. Sen har vi ju Chalecom på flera kommit in med. 0 seger. 0 andra platser. 0 tredje platser. Tjänade totalt 121 000 kronor på de här 119 starterna, segerlösa starterna. En annan lite härlig till slut, ett ponny som heter Malitza som hade gjort 96 starter utan seger när hon den 18 juni i år för Emma Fredriksson på Östanåkra, lilla travbanan i Moheda, satte nosen först och vann. Det var vackert.
Mycket vackert.
Så nu står hon på 98 starter, en seger, 4 andra platser och 15 tredje platser. Den satt där i 96 starten. Då kan man tänka sig att det var klackarna i taket i Moheda. Det måste vi, det är lite kul här. Vi måste uppmärksamma en sak som hände under Menhammars auktion förra veckan. Nätauktion. Menhammar, vad heter den? Summer Sales, kan det heta så?
Ja, kanske.
Förmodligen, något åt det hållet. Det såldes en rad hästar och auktionen förlöpte och flöt på. Och så plötsligt så Johan Elander kom in mitt i sändningen som leddes av Johan Lindberg och Daniel Olsson. Och då lät det så här.
In till Johan Elander, för vi har ett besked om en häst som vi kommer att sälja om. Johan, eller hur?
Ja, så är det. Det var häst nummer 5. G-string som Anders Jonsson uppe i Dalarna. Han hade ett barnbarn som var mer bevandrad i datateknik än vad Anders själv var just då vid tillfället. Så att han fick lite för mycket hjälp med budgivningen där. Och vi har pratat med säljaren som är Annemanna, och även om allting egentligen har gått helt korrekt till så accepterar vi att vi tar om den här hästen. Så den kommer alltså att säljas som sista nummer ikväll.
Just det.
Anders Jonsson hade alltså på något sätt ropat in en häst för 300 000 här. G-String av alla namn dessutom. Och fick den alltså återtagen på grund av detta skäl som vi hörde här. Vad säger man?
Det är lite kul. Ja. Barnbarnen sitter i knät och trycker på några knappar som man får på resta för 300 000.
Låter det seriöst för en deltagare i Svensk Transportstyrelse?
Ja, det var väl inte särskilt seriöst, men kanske... Ja.
Tror vi på det?
Nej, det är en annan sak. Att tro på barn, att skylla på barnbarnen lät ju lite... Nej, det är svårt att tro.
Nu vet inte jag vad man hade för förfarande där då när man ropar in på nätaktion, men... Man bör väl rimligen vara inloggad och ha registrerat sig som någon slags användare med lite uppgifter. Så att jag tror inte att barnbarnet hade gjort hela det förfarandet i sådana fall. Man kan undra varför skulle Anders Jonsson ha gått så långt så han var inloggad och redo att köpa häst om han inte hade tänkt att köpa häst.
Barnbarnet kanske ville ha just den hästen. Ja? Barnbarnet kanske tyckte det var en vacker häst. Den köper vi morfar eller farfar, vad det nu kan vara. Och så trycker han och så kommer farfar eller morfar på. Nej, men det där blir ju inte bra.
Man kan ju där tänka då att morfar farfar skulle tänka redan innan att jag kanske inte ens ska vara inloggad.
Jag tycker det är en rolig anekdot, inte mycket mer.
Jag tycker det verkar högst olämpligt på alla sätt.
Han är lite skeptisk till sanningshalten, så kan man säga.
Ja, det är en sak.
Han ångrade för sig kort och gott. Jag vill inte ha den här G-string. Det blev alldeles för mycket pengar.
Och det finns uppenbart ingen ångerklausul om man vill backa ur.
Jag har dålig koll där faktiskt, exakt hur förfarandet...
I så fall hade han inte behövt skylt på barnbarnet.
Nej, det har du helt rätt i. Det har du helt rätt i.
Nej, det är klart att jag skulle nog ändå ha skylt... Skulle jag varit så klumpig skulle jag nog också ha skylt på någon annan ändå. Det hade jag nog gjort för att...
Jag var med om...
Men han insåg ju sitt misstag i varje fall, och det ska han ju ändå ha viss heder av. Det är inte alla som gör det kanske.
Jag var ju med om en tvärsom historia där på en auktion på Åby, där vi ropade in en häst för 50 000 kronor. Och uppfödaren kom rusande där från en husvagn som han hade druckit grogg i och skrek att jag skulle inte släppa den där för under 60. Men det var liksom för sent, jag hade ju ropat in den och det fanns ju ingen utväg då. Men han kom med ett bud, om du får 55 000 om jag får köpa tillbaka den. För 55 000 alltså. Du får 55 000 om jag får köpa tillbaka den. Och det, då stod jag, ja, tog jag honom i näven. Det är helt okej. Okay. Han gav mig 5 000 och häst, och affären inhiberades. Det kan ju vara en av de bästa hästaffärer någon har gjort. Alltså att tjäna 5 000 på 3 minuter.
Har du någon koll på hur det gick för denna
hotell?
Häst,
det tror jag. Nej, naturligt. Det blev aldrig något.
Nej.
Den var efter Carlisle, minns jag. Men mer kommer jag inte ihåg.
Ja, lite kul i alla fall. Skulle Benka Svensson i Breda Hult fått samma behandling, tror vi?
Ja, det kan man ju spekulera i. Jag skulle tro det. Menhammar och Johan Helander är väldigt kundvänliga. Jag tror man skulle acceptera att samma undanflykt.
Så om ni ångrar er mitt i aktioner i fortsättningen, så är det bara att skylla på barnbarnet.
Det kommer ju inte gå på alla aktioner, det kan jag ju säga.
På tal om lite konstigheter då, så har vi ju lagt ut en nyhet idag på sajten om att... vi rapporterade ju för några veckor sedan att en A-tränare som trots indragen F-skattsedel och stora skulder till Skatteverket på närmare 2,5 miljoner. Trots detta får vi behålla licensen. Det är ju märkligt i sig. De har då aktivt flyttat över F-skattsedeln från aktiebolaget till den enskilda firman som också finns hos A-tränaren. De har ju många bolag ofta. Så det är ju en väg att ta då tydligen. Nu visar det sig idag lite häpnadsväckande omständigheter att det finns då personer i SDs styrelse som har häst i träning hos den här A-tränare. Det är ju en omständighet som kanske gör sig till att licensen får behållas. Eller vad kan man säga? Det är men inte det är
uppenbart,
bra i alla fall.
Uppenbart att licensen ska dras in. Det finns väl ingen annan tolkning av reglerna. Nu har ju Robert Karlsson, sportchefen på SD, sagt att man ska göra en utredning. Och ja, vad är det man ska utreda?
Ja.
Tränaren har ingen F-licens och därmed ska han inte ha någon A-licens. Det är klart att det här är ju inte besvärande för tränaren att flera ur landets travelit har hästar i träning hos honom, utan det är mer besvärande för dem, och framförallt är det mer besvärande för ST, för man kan ju ändå misstänka, eller det finns utrymme för misstanke att tränaren behandlas på ett annat sätt än de borde göra på grund av att bland annat STs ordförande äger häst hos honom. Även om det inte är så den misstanken får ju aldrig födas, den får aldrig finnas, och det är vi som har vi har pratat om det här så många gånger, om den här korruptionen och som finns i svensk ravsport, att man, ja, det blir aldrig bättre.
Det blir ju inte det. Det är det som är det sorgliga, att det bara pågår. Alltså, liksom.
För mig förefaller beslutet oerhört enkelt.
Om du har varit sportchef på svensk ravsport så hade det följande hänt.
Nej, jag har följt reglerna att licensen ska dras in. Om det inte finns... att om man inte kan tolka på annat vis, och det tycker jag inte någon har...
Ja, det är ju om de tycker att det är okej att man flyttar över, aktivt flyttar över, hjälper till med att flytta över F-skatt.
Ja, men då har man ju satt sig i en omöjlig situation, då kan ju en tränare hålla på till döddagar genom att byta bolag och skapa nya bolag och föra över tränarrörelsen i tredje ja. Bolag. Det är ju för mig, alltså man måste...
Ja, det är exakt så är det ju.
Man håller till reglerna, det är enklast så.
Alltså det här är ju världens enklaste sak. En ledare i en verksamhet, en vd eller en styrelseordförande med vanligt hederligt omdöme, säger tydligt till samtliga sina anställda att ni får inte äga häst, punkt. Har ni det, avveckla, punkt. Det finns inga förmildrande omständigheter. Man bara säger det. Det är ju inte svårare än så. Nej. Men uppenbarligen är det ju det.
Nej, det är som vi sa, att om Robert Karlsson tar ett sånt här jobb till exempel, han bestämmer sig, nu är jag sportchef på Svensk Travsport. Då innebär det samtidigt, när jag tar det jobbet, det här och det här. Jag kan inte ta andra uppdrag, jag kan inte äga häst tillsammans med min, även om det står med på hans sambo nu. Alltså, man tar ett beslut.
Ja. Ja, det är ju den också. Var och en har ju ett eget ansvar här också. Det är ju en given tanke att vad har jag för tveksamma för det här uppdraget, omöjliga kopplingar som jag måste bryta så att jag inte får brallorna neddragna. Återigen.
Och sen är det stora problemet att det spelar ingen roll hur många brallor som dras ner.
Nej.
Det är det som är problemet.
Ja, någonstans så vill man ju tro det, att när det tillräckligt många står med brallorna ner, då kanske någon börjar skratta och så har vi det här kejsarens nya kläder.
Ja, det återstår.
Men det är så grundläggande enkelt. Du får inte jobba kvar om du har det här. Eller du, alltså, det är bara så. Upptäcker vi att du har en sån här grej så kommer du inte att få det här jobbet. Så nu uppmanar vi dig att kontrollera dina kopplingar och avveckla. Punkt. Det krävs ju en ledare som fattar det. Och det har man ju inte uppenbarligen heller.
Nej, men det blir än värre då när de förtroendevalda i styrelserna heller inte riktigt förstår var skiljelinjerna går.
Ja, så är det ju. Och när man som sagt just det här aktiva gör den här lilla glidningen också. Att man skriver över det på någon närstående person istället. Man vet att det är fel, men man vill ändå inte släppa kopplingen riktigt.
Nu blir det storchampionatet. Ska vi börja?
Äntligen.
Ja, precis. Ska vi börja med kvalen? För du var ju där som sagt. Och mådde inte bara dåligt över...
Nej, men det var ju...
Uteblivit många... kaffe. Men fina hästar också var det ju.
Ja, dessutom är det ju en kull där det är hög kvalitet. Och det är inte bara en, två, tre som utmärker sig, utan det är... Det är ju ganska många, och det såg vi i kvalet. Imat Ram kom tillbaka efter andra platsen i bara 8 dagar innan i sprinterstoet där i Halmstad. Lara Bocco åkte visserligen dit. Glamorous Rain, A Perfect Face, Global Collection spurtade förbi Lara Bocco. Kashmir River höll strålande efter hårt körning i inledningen, som brukar straffa sig i det här loppet. Great Skills, nämnde jag henne. Hon var ju fantastisk som tvåa. Men nu då näppe tog hon sig till final. Har ju lite tur i spårlottning och får på 6 trots att hon bara blir 2 alltså. Och är säkert ännu bättre och barnfota runt om och anmält på söndag. Så att det är många som kan vinna. Jag har inte nämnt den som vinner, för det har jag ju sagt sen i november. Och det är det båda
jag
är
på att säga, du har sagt sen hon var föl.
Ja, nästan.
Ungefär så känns det.
Och hon var ju... Det blev ju inget lopp, de hoppade i hälften där och hon kunde överta ledningen. Och... Men det var som Fredrik Persson sa efteråt, att hon såg spänstigare ut än tidigare. Han viskade lite sen när intervjun var över att det blir nog väldigt svårt att slå henne. Nu kan jag inte imitera honom, det kan du kanske.
Vi kan väl till att börja med att lyssna på hur han, vad han sa just i vinnarcirkeln och även vad Thomas Uberg kände.
Ja, hon var väldigt lugn och flegmatisk, men ju närmare mål vi kom ju mer fick jag att köra med. Så att, nej, det kändes bra.
Vad är det hon har, Deborah F. Så, som du känner men som vi från sidan kanske inte ser?
Ja, men det är ju en ultratalang och hon är både stark och klok.
Så det var aldrig några problem?
Nej, hon kändes jättefin och lugn och fin och sådär, så att det var inga problem idag.
Hur är din storchampionatshistorik? Jag vet ju att du har kört en del finaler.
Jag har försökt några gånger, ja, men det har inte lyckats hela vägen.
Hur känns det i år då?
Ja, vi får väl se.
Grattis!
Tack så mycket!
Vad säger du efter loppet?
Jag tyckte hon så fantastiskt fin ut och lugn och harmonisk och gick i mål med sparade krafter som kommer behövas om en vecka.
Så är det ju såklart, för det här är ett tufft slag som hon ska ut i. Och du har ju stor erfarenhet av just storchampionatet också.
Ja, och jag har, tycker jag har en häst som duger det.
Går det att jämföra dem? Viola är ju en stor favorit för många. Ultra Bright var ju oerhört bra, även hon. Hur bra är det bara så, tror du?
Nej, men hon har inte varit där riktigt ännu, va? Men hon är på väg dit och jag tycker formen är stigande, så att hon kan hamna bland stjärnorna hon med.
Och nu är ni i finalen?
Ja.
Härligt.
Och det var alltså efter de orden som han kom fram och viskade lite mer klara besked till...
Klarspråk.
Ja. Ja. Ja, han är ju härlig att lyssna på. Man det går inte att låta bli att vilja att det ska gå bra för Fredrik på något sätt.
Fredrik Persson har ju en anknytning till storchampionatet som är ganska stor. Och han gick ju hästgymnasiet på Axvall en gång i tiden. Och har ju vunnit 2 gånger Viola Silas 2010 och Ultra Bright 2017. Dessutom var Chet Chip, och det kanske vi glömmer, 2 2012 bakom Drillbit Ås. Och den gången, precis som den här gången, stod Fredrik själv över att köra. Så var Stefan Söderqvist, om jag minns rätt, som körde Chet Chip.
Vad har vi fått liten förklaring på vad orsaken är att han står över? Denna gång.
Ja, det viskar han också med glimten i ögat. Hon är för bra för mig.
Ja, okej.
Okay. I tv sa han att han inte hade tid. Han hade så mycket att göra.
Okay. Ja.
Så att, frågan...
Han hade inte tid att åka till Axvall och köra alltså. Jag tror han kommer vara där.
Han hade andra hästar han skulle fixa med och så vidare. Så att det...
Kan man ändå gissa sig till att det är ett ägarönskemål?
Det skulle jag nog säga till... Utan att veta då, så då får det bli 99,9%. Jag har ju, med tanke på att Fredrik Persson ger olika svar beroende på vem som frågar också. Så,
samtidigt så är det ju smart.
Ja, så det går ju inte att ha någon synpunkt på det. Alltså, det är ju, ja, det tycker jag, vill man göra så eller ska, det är ju helt okej. Okay. Det bara lät lite roligt när han sa det, att jag har inte tid, det är så stressigt idag. Och så mycket jag ska göra med andra hästar.
Vi kan väl ta och lyssna hur det har låtit då vid de här två tidigare triumferna i storchampionatet.
Tom Schatz i fejlan leder före 7 manligan. Titta längst ut, där kommer nummer 2 Ultra Bright. Det är 2 Ultra Bright med Fredrik Persson som närmar sig steg för steg. 12 eller 2, 12 eller 2. Det är Fredrik Persson, han gör det igen. Han vinner med nummer 2 Ultra Bright. Och det är 10 i Levertjärn. Här kommer 3 Viola Silas. Och det är tillbaka, långt ut i Estancia. 10 och 3 lever. Det är Viola Silas, drottningen lever. Det är Fredrik Persson och vinner på 1.15,9. Viola Silas lever.
Det är klart att vädret ställer till att lite så här, men just nu så bubblar det inombords. Det gör det.
Ja, jag ser att det är regnigt och det är blött, men nog är det lite tårar också.
Ja, det är det nog säkert.
Ja, det var dramatiska slutstrider båda gångerna. Det var ju rivigt där när Viola Silas vann 2010. Det blev ju av med ledningen i ett kuppförsök, eller det en kupp helt enkelt av Peter Norman med Delia Vachell. Sen kom hon ju loss till slut och kunde ändå vinna då. Och sen Ultrabyte kom ju med en sen spurt. Här var ju då Göran Borgås dels i ett ena gången i tv-referat och andra gången som barnreferent. Det var ju något då han inte var Axvallas referent överhuvudtaget.
Nej, det är han. Hoppar ju bara in nu på
Storchampionatet, ja.
Ja, precis. Han var där i fredags faktiskt.
Har du, vilken tycker du är första utmanare, om du nu tror mest på Deborah S och du också, Magnus?
Nej, jag tycker nog att Deborah S är första utmanare till A Perfect Face.
Ah! Hon var ju förbluffande bra, faktiskt.
Jag skulle säga, jag håller nog med dig, och sen tänkte jag om sen. Jag tänkte som du, men sen insåg jag att man har glömt bort henne lite grann. Alltså, som hon såg ut på
men det finns en förklaring till det. Där. Det finns ju en förklaring till det. Den gamla vanliga förklaringen. Ingen som kan hålla reda på vem det är.
Nej, men alltså, allt blev ju fel för henne på Solvalla under Elitloppshelgen när hon var ute där. Det var ju Dante som körde henne då, den gången. Men hon såg ju ut att kunna springa ur selen när hon felade 500 kvar efter att ha varit över i tredje spår och backat. Och det var ju bara bök. Sen gick hon ju så fort efter galoppen i det loppet. Och, alltså, hon är bra den här, och nu var hon ju jättebra.
Det är ett sånt där uttagningslopp, eller ett sånt där upplägg som... Ja, det går ju inte egentligen. Man vinner inte uttagningslopp på det sättet.
Nej, men den här är bra. Hon har...
Det är klassblandning här, pojkar. Det är både SO mot
intressant.
Ja, för mig är det naturligtvis, det är både SO, eller naturligtvis, men hon är först här, tycker jag också. Men jag håller Perfect Face som första utmanaren.
Ni får komma ihåg också, Kebba Mill tog sig ju förbi A Perfect Face i uttagningarna till drottningens, men hon var ju inte stort slagen då. A Perfect Face. Och Kebba Mill i det här loppet, vad hade vi trott att hon skulle kunna göra? Det...
Möjligen tvåa.
Men absolut, det är på det.
Ja.
Nej, men det är
okej. Okay. Ju... Jag köper detta. Jag tror Grave Skids är första utmanande, som jag har sagt.
Mm. Hur står det för någon balans? Nu är vi inne på det här spåret som vi själva, i alla fall jag, ogillar. Men blir det skorök på Perfect Face, eller?
Ja, för första gången någonsin. Det är ju också nu vet jag inte, det kan vara någon fler i det loppet. Det är ju alla utom Felicia Sett som är anmäld barfota runt om. Hon har ju skor runt om Felicia Sett, men alla andra är runt om anmälda. Jag vet inte vilka det är första gången i karriären för, men Perfect Face har aldrig gått barfota runt.
Nej, det är ju en typisk Collini. Det är nu det kommer alltid på Collinis hästar. Så att i princip alltid. Så det är naturligtvis...
Fungerar det, så tror jag hon blir jättesvår att slå. Det är därför jag säger att det är
svårt att slå. Utmanare.
Ja.
Attention, Lennart.
Jättesvårt.
Ja, det blir spännande. Det är ett jädra härligt fält.
Det är ett mycket bra lopp, som jag sa. Många bra hästar.
Ja.
Så vi längtar. Och man får längta länge. Jag fattar inte att man lägger som helgens absolut sista lopp. Och blir det helgens 35:e eller någonting? Då lägger vi.
Ja, då ska säkert Börje Appelsin uppträda en halvtimme emellan när sista.
Ja. Ja, det kommer jag kommer aldrig begripa det faktiskt. Men det är jag det. Det blir spännande när det väl blir av.
Det är viktigt. Det måste ju vara viktigt då, uppenbarligen i det här fallet för Axevalla, att folk är kvar till sista loppet så att de får sälja all den korven som de inte hade när Lennart var där på uttagningen.
Ja, just det.
Så, för vitsen må ha alla måste, kvar så länge.
Så måste det vara. Så måste det vara.
Ja.
Annars, Axevalla helgen. Har ni kollat någonting på övriga listor?
Det kan du ge dig den på.
Ja, det kan misstänka att du är helt sällan skådat slag helt tänd.
Det är jackpot dessutom.
Ja, okej.
Okay. På lördag, ja. Ja, det är lördag vi pratar om, va?
Mm,
vi är lördag brukar vi prata om.
Ja, det tycker
jag. Anar redan nu att det kan vara så ändå att det kan vara dags för Trottosports bolag igen då, eller?
Jackpot-omgång, ja.
Det låter jackpot och hemmaplan och storchampionatshelg. Om inte Trottosport är igång nu, då händer det ju liksom aldrig.
Det är lite så det känns.
Ja. Ja. Ja, det är bara att vässa knivarna, Lennart.
Ja, jag varnar starkt i avdelning 1 för nummer 5, Arvid SH. Den är på 1% just nu. Och eftersom inte Fredrik Persson har tid att köra så kommer Thomas Urberg att köra.
Han har inte tid här heller.
Sen hoppar jag till lopp 4. Avdelning 4.
Det är manstået.
Driv of Money DE vann samma omgång i fjol till ett jättehögt odds. Hans Grebas häst spurtade storstilat senast i Lindesberg, satt långt bak då. Tycker att den möter hästar som hon borde spurta ner här. Mm. Och det är en 5. Givet streck, första streck nummer 10, Elegant CN, som jag tycker har mött mycket bra hästar, gjort det bra. Nu möter den, ja, den möter några bra igen, men den kommer inte att bli sönderstreckad. Så går jag till avdelning 6 där det är två hästar som kan vinna. Det är nummer 6, Andra Armor, och nummer 12, Parker. Parker är faktiskt segerlös i år. Han vann väl ganska många lopp i fjol. Och...
ja, det är anmärkningsvärt.
Han har hoppat enormt bra några gånger. Vann 7 av 14 i fjol, segerlös i 5 i år. Det har strulat. Nu är det springspår på dubbla tillägg. Örjan Kihlström, lång distans. Han bör vinna det här, men den där Andra Armor och Lövgrens stallform, det är lite respektingivande. Så avslutas det med guld då. Och det blir Admiral A's stor favorit naturligtvis. Han som aldrig vinner travlopp.
Vad hårt. Han har ändå vunnit 1934, får jag upplysa om detta.
I år då?
Ja, nej, det har varit lite klent i år såklart.
Ja, jag var lite elakt där. Han kanske bör vinna det här, men det är roligt att gardera i sista. Såg man i lördag så hade det väl blivit ganska bra på Brother Bill. Mm. Det gäller att få bort favoriten i sista avdelningen.
Mm. Och helst med, eller vad tror du mest?
Ja, Antonio Trott, den där ljuse pojken, är grym va? Upstate Face är ju en jätteskräll.
Ja, vet vi, jag har hängt med alldeles så dåligt, det får jag erkänna. Upstate Face är inte klar för Hugo Åbergs, eller?
Nej, det är fullt, den Jägersro-kvoten är fylld.
Ja, den borde vara det.
Så kan det kan inte bli, det är med 4 nu, det kan inte bli 5.
Nej, men då, därmed med en riktigt bra prestation nu, så då skulle han i alla fall ha chansen att få vara med. Och han kan i alla fall inte, han är inte redan klar menar jag, så att han, nu måste Adrian bry sig.
Ja, om han vill vara med så måste han ju bry sig här.
Ja, som du säger, han blir nog bortglömd den här veckan, det är den här gången. Jag tror väldigt mycket på Antonio Trott i det loppet, måste jag säga.
Kan han komma före Admiral As? Få överta ledningen till och med?
Kanske. Det är nog inte alldeles otänkbart.
Hussebuko, ingen feeling längre?
Ja, det här jag... nu har han innerspå, får springa på innerspå och låta bli att svara och krångla. Tredje, fjärde invändigt och sen lite tur då. Man kan ju plocka med den, den kommer ju bli låg procent.
En sak som jag tänkte på, den är inte med den här veckan, X-Tor.
X-Tor ska vara med i något sånt där på fredag tror jag det var. Du tänkte på namnet?
Ja, det var det jag lite grann fiskade efter.
Ja, jag förstår. Den kallas för Cross-Tor i tv-sändningarna. Jag
ja, men det gör ju det. Och hur ligger det till?
Ja, det vet inte jag, men jag pratar med uppfödaren och han säger alltid X-Tor.
Man tror ju att uppfödaren har mer rätt än kommentatorerna.
Ja, att... det borde han. Ja, det är han som har döpt han. Jag vet inte var de får det här Cross-Tor ifrån.
Nej. Nej, men du konstaterade helt enkelt att det är X-Tor som gäller.
Ja, för mig är det X-Tor eftersom jag vid flera ja, till och med, ja, vi har pratat om det här sen ganska många gånger uppfyllande och jag, och han säger alltid X-Tor.
Ja, oftast är det ju, oftast har, eller många gånger är det ju så att uppfödarna hävdar att hästen ska heta någonting, men då har, men de har egentligen döpt den fel, men de tycker att man ska säga något. I det här fallet så X-Tor är ju det första man tror att den heter när man läser också. Ja. Så jag vet inte varför man krånglar till det och kallar dem Cross-Tor. Och när vi dessutom har uppfödarens förklaring, så då behöver man inte diskutera det. Det är väl ganska enkelt. Ja. Man brukar ju inte säga Mr. Cross heller. Man brukar ju säga Mr. X när man läser. Så jag vet inte, det crosset är...
Han är i alla fall med i något som heter någonting på hitlopp där på fredagen. Det är två hit och en final med två hästar.
Ja, han är ute i det alltså. Ja, det, är lite, det är väl det enda hitloppet vi nästan har nu mer.
Efter han möter Palmyra.
Löfgrens där.
Ja. Och det går inte att köra för det där loppet går inte att köra för en finalplats, utan man måste vinna för att gå till final.
Just det. Ja, men då säger vi väl som så att vi spikar det, att det finns ett trottosport öppet den här veckan. Kan vi lova det?
Öppnas under tisdagen.
Ja, det kan vi absolut lova. Det har inte hittills varit någon succé, men trägen vinner.
Och det verkar ju som, med tanke på de tidigare omgångarna, att man får ligga på lite för att få plats.
Ja, så är det.
Ja, så är det ju. Och som alla vet, V75 är ju ett långsiktigt spel. Så att Lennart på två försök inte har satt sjuan spelar ingen roll när han sätter jackpotten och tar 50.
Det är som en pulskö på travbanan på Bornholm.
Ja, okej. Ja, det låter det. Tror får vi önska Lennart Persson en trevlig storchampionatshelg helt enkelt.
Jag tackar för detta.
Så hörs vi om en vecka.
Ha det gott.
Det gör vi.
Hej. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.